Välkomna till Tolkning pågår. Jag heter Alvin Tanke och idag samtalar jag med Eva-Sofia Gudmundsson som är församlingsherde i Malmö, i Fosie och i Heliga Trefaldighetskyrkan där vi finns idag.
Mm.
Välkommen hit Eva-Sofia.
Tack och välkommen hit Alvin.
Tack så mycket, det är kul att vara här. Vi ska prata om annandag påsk.
Mm.
Möte med den uppståndne.
Precis.
Jag tänkte att jag ska läsa evangelietexten nu från Lukas evangeliet, kapitel 24, verserna 36-49. Medan lärjungarna ännu talade stod Jesus plötsligt mitt ibland dem och hälsade dem. Frid över er. De blev rädda och i sin förskräckelse trodde de att det var en ande de såg. Då sa han, varför blir ni skrämda? Varför fylls ni av tvivel? Se på mina händer och mina fötter. Det är jag och ingen annan. Känn på mig och se på mig. En ande har inte kött och ben. Och det kan ni se att jag har. Och han visade dem sina händer och fötter. Då de av idel glädje och förvåning ännu inte kunde tro, frågade han dem. Finns det något att äta här? De räckte honom en bit stekt fisk. Och de såg hur han tog den och åt. Han sa till dem, detta är vad jag sa till er när jag ännu var hos er. Att allt måste uppfyllas som står skrivet om mig i Moses lag, hos profeterna och i psalmerna. Sen öppnade han deras sinnen så att de kunde förstå skrifterna. Och han sa till dem, detta är alltså vad skriften säger. Messias ska lida och uppstå från de döda på tredje dagen. Och syndernas förlåtelse genom omvändelse ska förkunnas i hans namn för alla folk med början i Jerusalem. Ni ska vittna om allt detta och jag ska sända er vad min fader har lovat. Och ni ska stanna här i stan tills ni har blivit rustade med kraft från höjden.
Mm.
En rejäl lång text.
Ja, verkligen.
Vad fastnar du för, Eva-Sofia?
Det första jag tänker på är, som blir kvar, är att människor ofta blir rädda. Man lyfter upp rädslan. Att det inte blir, alltså varför blir ni skrämda? Varför finns det något tvivel? Mm. Och jag tänker att rädslan är ju grunden till så mycket låsningar. Så mycket som hindrar oss i våra liv, i relationer och i rädsla inför oss själva och för andra.
Mm.
Hur den liksom låser och begränsar.
Jag tänker precis samma sak. Alltså jag tänker det är väl inte tro tusan de blir livrädda. Där har de precis varit med om denna förskräckliga händelse. Och så detta budskap om uppståndelsen. Men när vi firar det idag så är vi glada och vi firar. Mm. Men tänk om när detta liksom är så påtagligt, då måste ju fortfarande vara i fullständig chock.
Mm.
Och vem kan ta emot ett sånt budskap om att den de älskar, som är död, nu lever och har uppstått. Så det är ju bara, va? Nej.
Men det är ju en märklig berättelse. Vi är ju vana vid den, för jag har hört den så väldigt många gånger. Men om man verkligen ska förstå den så måste man måste bege sig dit.
Ja.
Till platsen för att förstå hur oerhört omvälvande det är. Jag säger, varför blir ni rädda? Ja, det är inte så konstigt att de blir rädda. Även om han har sagt att han ska komma tillbaka så är det, men kan man tro på det ändå?
Ja. Jag tror du har väldigt rätt i detta. Att, alltså, dels, alltså, det är grundläggande för oss. Vi är rädda i livet på många olika vis. Mm. Och i den här berättelsen, självklart är de rädda. Men att då Gud alltid kommer med nåd och frid. Nåd och frid. Det är inte bara vid det här stället i Bibeln som det är nåd och frid. Vi behöver höra det. Och vi behöver tror jag liksom landa i att friden och nåden kommer först.
Mm.
Det är inget vi liksom förtjänar, utan den finns där.
Precis.
Och det är också det första som händer i den här texten. Jag tycker det är...
Just att det är på så många ställen lyfts fram rädslan. Ja, för det är så central. Och så att säga, nåden finns där ändå. För vi behöver höra det om och om igen.
Och sen tänker jag på det här med att han liksom visar att han inte är ett spöke.
Ja.
Att det är jag.
Mm.
Ser ni? Alltså, det är jag på riktigt. Och när det liksom inte riktigt går att övertyga, då är det bara att göra det som är det absolut mest mänskliga.
Mm.
Kan ni ge mig mat? Finns det något att äta? Kan vi dela måltid?
Ja, det är en väldigt kroppslig berättelse.
Ja.
Jag tänker, du är också det här att jag tänker att nattvardsväckelsen har blivit så stor. För vi behöver det här synliga, för det är så svårt att förstå, men i nattvarden med Gud kommer till oss i våra kroppar. Och vi behöver det här kroppsliga. Jag tänkte på det nu när vi, det är onsdag nu när vi spelar in, och det var en av de stora banden i Notre Dame.
Ja.
Jag tänker att människorna behöver inte kyrkorna, men vi behöver de här platserna. Vi behöver det här kroppsliga för att fysiskt kunna förstå Gud. Mm. Kyrkan i sig är inte hela, men det betyder så oerhört mycket för många, just att vi behöver det vi kan ta på.
Mm.
För mysteriet är så svårt.
Precis, platserna där brödet bryts. Och det kommer ju verkligen alltid igen i annan dagen med möte med den uppståndna. Ja. Det är när brödet bryts som det aha-upplevelsen kan träda in. Det är liksom när det påtalas att det är ju jag är inget spöke, jag är här hos er. Vi delar måltid. Då går det upp för dem att det är på riktigt.
Ja, det hade inte kunnat vara på något annat sätt, tänker jag. För det är svårt att förstå. De förstår inte riktigt, även när Jesus är mitt ibland dem och synliga. Jag sitter där och äter fisk.
Ja.
Det hade inte gått utan den här fysiska kroppen.
Mm.
För vi behöver på något sätt någon form av bevis eller något att ta på.
Mm.
Så jag tycker det är så skönt med att tvivlet finns ändå, har sån tydlig plats. Varför fylls ni av tvivel? Jag tänker att det är så lätt att tänka att man får inte tvivla. Men att tvivlen och tron går hela tiden hand i hand.
Mm.
Och så behöver det vara. Och vi blir inte bortvisade. Thomas är min favoritlärjunge. Just att Jesus säger, men titta här. Jag står ändå här med mina bevis. Att det är så lätt att tänka att tror jag inte rätt, men då får jag inte vara med.
Mm.
Utan att nej, man blir... Jesus tar snarare dem ännu mer till sig. Jag tycker också det är en tröst i den här berättelsen. Även att de inte riktigt kan förstå, så ger han sig inte. Men jag är ju här.
Precis.
Jag tycker det är trösterikt.
Det är trösterikt och det är så djupt mänskligt. Och det är så centralt i den här texten att döden och sorgen, det kan vi liksom sätta oss in i, det har vi erfarenhet av. Att livet vänder, att det finns uppståndelse, det kan vi också delvis känna igen. Men sen då, dagen efter, när liksom vardagen är där igen och vi har den här måndag med möte med den uppståndne. Nu ska liksom livet rulla vidare, vardagen ska rulla på. Där har vi ju alltid de stora utmaningarna.
Mm.
Och då behövs det relation på djupet.
Ja.
Så därför tänker jag också att de här texterna är så relationsbetonade. Inte minst då gestalta genom måltiden, för det är väl det mest självklara vi tänker på när vi delar någonting med varandra.
Ja.
Då delar vi det mest basala. Vad kan man mer säga om den här texten? Eller om den här annan dagen? Något som du tänker på?
Men jag tänkte lite det här, varför de inte känner igen. Varför känner de inte igen honom? Den andra berättelsen, idag det är ju denna ur Lukas.
Ja.
Men han öppnade deras sinnen så att de kunde förstå skrifterna. Det öppnar ju sinnena, men ibland så känner de ju inte igen Jesus. De hinner ju sitta och äta innan de fattar.
Just det.
Men tänker, är någon mening med att de inte ska känna igen, för det är fler ställen. Det är så att de inte ser att det är Jesus. Jag tänker, vad är poängen med det? Är det för att det är svårt att se det gudomliga? Jag tänker så att det är svårt att se det gudomliga även att du har det mitt framför dig. Det finns ändå där.
Ja, alltså jag tror att det är... Jag tror också att det är en sån djupt mänsklig appell i det här till att vi kan ju göra många, många saker i livet utan att liksom kronan har ramlat ner eller myntet trillar ner. Vad säger man?
Ja, poletten trillar ner.
Ja, precis, så säger man. Poletten trillar ner. Innan man liksom fattar... Det är det här det handlar om. Alltså så kan jag ju känna... Också när det gäller Alltså att fira gudstjänst. Jag har firat gudstjänst av vissa former hundratals, tusentals gånger. Och ändå så kan det finnas någonting nytt som öppnar sig. Bara, nej men det har jag aldrig tänkt på. Jag har aldrig hört det på det. Det är helt fantastiskt att få gåshud. Alltså verkligen en ny polett trillar ner. Plötsligt så öppnas deras ögon. Jag menar, många gånger har jag inte liksom sträckt fram mina händer och tagit emot bröd och vin, men jag är inte riktigt där, jag är inte närvarande, eller jag är liksom upptagen med liksom tankar, kan inte släppa egot, är inte mottaglig för relation. Och så finns det liksom de stunder där det bara är, alltså tiden stannar och så blir det sådana här förklarade ögonblick. Och jag tänker att denna dag på året där de lärjungarna precis har varit med om det de har varit med om, där kan jag ju ha stort medlidande och förståelse för att de överhuvudtaget inte, hur liksom Jesus är lik, Jesus än skulle vara, så känner man, alltså det är klart att det inte kan vara Jesus.
Nej, just att man är, de är ju ändå bedövade av sorg, plus att det har förgåtts av så många med oro och de har gömt sig. Det är faktiskt oerhört mycket som har hänt. Och ibland glömmer jag också att det är, det är en riktig berättelse, det är inte bara saga, vi vet det. Men just detta, återigen, att ta sig till platsen, bara det att förlora någon man älskar, stå mycket nära, det rycker ju, det är som att rycka från mattan under fötterna. Man vet att, och det kan det slås av dem om man har upplevt det, att man står där och mitt liv har rasat samman, men världen utanför den pågår i alla fall. Jag tänker det är lite så där på måndagen, att deras liv har raserats, mattan har ryckts undan, och samtidigt så pågår livet precis som vanligt.
Ja.
Och sen mitt i det så kommer han tillbaka.
Ja, för jag tänker just på det här med att budskapet om att han har uppstått, han lever, han är här.
Ja.
Hur tar, alltså, att ta in att någon är död gör ont, men någonstans så kan vi relatera till det.
Mm.
Men att relatera till det man har sett hända i stor smärta och så, att glädjens budskap har brutit igenom, att han lever, han är uppstånden. De kan inte tro det.
Nej.
Det står ju väldigt tydligt, de kan inte tro. Nej. Alltså det är, nej, det är klart att de inte kan. Det här spränger ju gränser för allt vad vi vet.
Mm.
Och hur ska vi kunna ta till oss det som en sanning? Det är ju ett mysterium som det bara går liksom att försöka leva nära, tänker jag mig.
Mm.
Och låta sig värmas av på något långsamt vis.
Mm. Mm.
Det är ju väldigt starkt.
Ja, det är det.
Och det är då gott att höra att han vill vara, att han vill gå nära.
Mm. Mm.
Och berätta att jag är här. Var inte rädd. Jag är här, det är jag.
Mm. Det är så fint avslut. Men ni ska stanna här i stan tills ni har blivit rustade med kraft från höjden.
Mm.
Det är så fint att heliga ande kommer in där i slutet. Även om inte han är kvar sen heller, så är Gud med i alla fall. Och det kommer något annat. Hjälparen kommer sen.
Just det
är också fint avslut på hela den berättelsen. Även om han inte alltid kommer vara där, så finns det något annat sen.
Precis, det är liksom...
Även om inte de vet det då vad det är för något.
Nej, jag tänker det blir som en liten teaser till vad som kommer ska, både med Kristi himmelfärd och med pingsten.
Ja, precis.
Att det blir ett slags bemyndigande. Jag behöver nu vara här väldigt nära er. Jag kommer alltid vara nära, men det kommer vara på ett annat sätt. Därför ni blir bemyndigade.
Ja.
Det tycker jag är starkt. Alltså hela Kristi himmelfärd är ju en sån myndig livardag till människorna. Ni kan berätta, ni kan dela era erfarenheter. Mm. Ja, den här texten är härlig att predika över.
Mm, det är det.
Tänker jag. Men jag får fråga dig, Eva-Sofia, när du brukar förbereda dig inför en predikan, hur brukar du göra då?
Då brukar jag brukar läsa texter först.
Yeah, surprise!
Ja. Nej, men det brukar jag göra någon vecka innan. Kanske. Ofta vet man ju väldigt lång tid innan i förväg att man ska ha sin söndag. Men,
yeah.
Men jag brukar läsa texten på allvar kanske på måndagen. Och sen så brukar jag låta den ligga.
Ja.
Och gro. Sen ser jag om det är något som poppar upp under veckan. Och sen så brukar
jag skriver du små anteckningar då?
Mm, det brukar jag göra. Och sen så brukar jag, jag har Bo Hjerts kommentarer hemma med mina favoriter, de brukar läsa.
Mm.
Och sen kolla lite i svensk kyrkotidning, så brukar jag läsa lite vad andra har tänkt. Men ofta när jag väl sätter mig på söndag förmiddag med mitt kaffe hemma i köket, så, så brukar det ändå vara ganska givet vad det ska alltså, bli.
Du brukar du skriva ett fullt manus?
Ja, det gör jag. Jag skriver
det så sent som på söndagen.
Nej, alltså, fredag morgon.
Söndag.
Nej, så kallar jag inte. Fredag morgon sitter jag och skriver. Ja. Och sen så brukar jag återgå till det på lördag kväll. Och sen tar jag en sista titt på söndag. För det kan ju hända saker i världen där emellan som man behöver ta in. Men det är en liten process. Man kan gå och klura på det och sen så brukar det vara ett par stickspår. Mm. Sen läser jag alltid mina gamla predikningar. Jag har sparat allt.
Mm.
Och bland, för det är lite kul att se vad man har tänkt innan.
Mm.
Predikningar blir oerhört gamla fort. Märker det. Men ibland är det en liten
färskvara.
Ja, det är ju verkligen det.
Så när du tar fram så från 2008 eller 2010 år tillbaka, ja, så kan du tänka liksom, hur kunde jag uttrycka mig så?
Verkligen, eller? Jo verkligen. Och jag har varit här i denna kyrkan i 11 år nu. Och också hur man, om jag läser mina gamla predikningar, de är mycket mer teologiska än vad de är idag. Jag vet ju min församling och vi är inte ett akademiskt område här i Fosia. Utan man vet vilken församling man predikar, man har ett ansvar också att predika till dem.
Mm.
Men det är utmaning att predika på det sättet också. Ibland är det ju lätt att gömma sig i de teologiska flosklarna. Eller de teologiska spörsmålen.
Mm.
Men det är inte mitt uppdrag att känna, utan det är verkligen förmedla hoppet.
Så när du känner din församling så blir det också som ett slags pågående samtal som nästan kan tas vid sen förra gången. Alltså, även om det är, man är ämnesspecifik och textnära så kan jag tänka mig att det blir speciellt när man känner sin församling.
Och det är tur att man har 20-året, annars hade man lätt predikat om samma saker. Ja, det är ju så, och det är också samma med påsken. Vi hade en skolklass här på besök för några veckor sedan. Jag tänkte just det här, att ja, men det hände för 2000 år sedan och vi berättade om och om igen.
Mm.
Men vilken tur, för annars hade vi kanske inte pratat om allhelgona eller inte om apostladagen, utan vi behöver dem här för att påminna oss själva som teologer och som människor.
Mm.
Så det är fantastiskt att få leva i påsken nu.
Ja,
är det.
Det är fantastiskt att få leva i påsken och i möte med den uppståndne.
Ja.
Tack så mycket för detta samtal, Eva-Sofia Grimundsson.
Tack Albin Tanke.
Tack.
Du har lyssnat på Tolkning pågår, en teologipodd i samtalsform. För dig som vill fundera över livet och tron och för dig som vill få inspiration i predikoförberedelsen. Tack för att du har lyssnat. Och tack till alla er som gillar och delar våra avsnitt på Facebook och som på andra sätt berättar om den här podden för andra. Om du vill lyssna på fler avsnitt så finns vi där poddar finns. Och på vår hemsida som du hittar om du googlar Tolkning pågår. Och om du har tankar om podden så hör gärna av dig till oss på vår Facebook-sida. På återhörande.